En podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridor.
Hej och välkomna till Aftonbladets ledarsidares podd. Åsiktskorridoren heter den. Jag heter Daniel Svedin och är vikarierande programledare det här sista avsnittet som vi gör innan det blir sommar. För det blir väl inget i Almedalen?
Tror inte det. Vi har det lite on hold. Ja. Man vet aldrig.
Ja. Vi får se. I studion med mig sitter Ulrika Schenström.
Yes.
Karin Pettersson.
Här är jag.
Anders Lindberg.
Hej.
Hej.
Och du, Daniel.
Men jag sa väl vad jag hette först.
Ja, det gjorde du. Ja.
Det var ju ändå det viktigaste. Det är därför jag har kommit hit, för att prata om mig själv.
Som vanligt.
Som vanligt. Men ni vill prata om annat.
Jag vill prata om mig själv.
Ja. Berätta något om dig själv.
Jag tycker att det ska bli... Jag är superpepp på Almedalsveckan.
Ska vi börja med Almedalen eller ska vi börja med det andra? Vi börjar med det andra.
Vi börjar med det andra.
Jaha, okej.
Okay. Brexit.
Jag är inte superpepp på Brexit.
Brexit. Vad fan var det som hände?
Ja, ett internt torrgräl går ut över hela Europa och världen. Man ska se upp för falangstrider i partier.
Trodde ni att det skulle bli så här? Jag har inte backtrackat, men vi pratade ju om det här i tidigare avsnitt. Och jag tror att jag var den enda som sa att jag trodde det skulle...
Ja, du och jag, Daniel, är de enda som redan under senaste året har sagt hela tiden det är ändå viktigt att vi tar det här på allvar.
Men ni de enda
Anders har bara skojat
mot det här. Det var väldigt många runt omkring mig också som var helt chockade och jag bara... Jag har sagt det så många gånger.
Är det här, vad var det jag sa?
Exakt, med Daniel och Ulrika.
Jag är faktiskt chockad på riktigt. För att jag var ju i London ett par vänder och pratade med de där kampanjerna och så. Och det som alla sa där, och det var verkligen alla sa det, det var att ni ska titta på tre saker. Ni ska titta på de förutsägelser som kommer från så att säga, alltså tidigare folkomröstningar, tidigare val. Man ska titta på prediction markets, alltså vadslagningsföretagen, och man ska titta på opinionsmätningarna. Och på slutet visade alla de här att Remain skulle vinna. Och allihopa kan ju bara gå och dra något gammalt över sig. Speciellt de här vadslagningsmänniskorna som har hävdat att de har rätt i alla år. Vilket de uppenbarligen
och Anders,
inte hade.
Det som jag kanske, om vi ska vara lite allvarliga och inte bara så här, vem hade rätt och vem hade fel och sådär. Utan vara så här, jag menar, titta på de finansiella marknaderna, till exempel banker och så vidare, som ändå...
Alla hade fel.
Alla hade fel, just därför att de inte gjorde en riktigt grundlig analys. Utan de gick bara på opinionssiffrorna.
Jag tror alla gjorde ungefär som jag. De gick runt och pratade med
men
alla
som... Men om du är på en bank och du kommer att bli drabbad rätt hårt av att det blir en Brexit, då vill jag bara säga så här, det är inte seriöst att inte ta in folk som kan politik, som kan vissa typer av saker för att göra en bedömning.
Fast man
kan
inte även liksom de bara som kunde politik, om man tittar på till exempel brittiska kommentatorer och
lämna sidan
själv.
Men
så trodde ju alla, uppenbarligen alla tror, även lämna sidan trodde ju att de skulle förlora.
Men då gjorde ju inte den grundliga analysen i varför skulle det kunna bli så. Men vad är det folk är upprörda över egentligen? Och det här handlade ju inte om EU eller inte EU, utan många som röstade för förlåt att jag röstade för att lämna.
Gjorde du?
Ja, nu
nej, men alla de som röstade för att lämna var ju inte alla så otroligt, var inte säkert helt insatta i själva EU-frågan, utan tänkte kanske mera på migrations- och integrationsfrågan, om jag ska vara riktigt ärlig.
Men jag tror att den här, det är ju intressant i sig att det kunde slå så fel, och på något sätt kanske det också är ett tecken på en av frågeställningen i det här, liksom det här folket mot eliten, eller liksom vilka röster som får höras, vilka som är representerade. Uppenbarligen var det då så i också i den här kampanjen att de människor som hade bestämt sig för att rösta nej inte lyssnades på, eller inte gjorde sin röst hörda, eller inte, liksom de sentimenten uppfattades inte överhuvudtaget vara så starka som de var av de chattrande klasserna då, som hade hela megafonen.
Men det verkar ju ha varit analysen efteråt, om man läser liksom brittiska förståsigpåare, att vi borde ha förstått att det här kommer vara den enda chansen för människor som hamnat på efterkälken.
I ett utanförskap att säga att... Liksom,
precis, det är en näsbränna åt Londons socialliberala elit som sitter och kladdar på oss globalism och globalisering.
Fast
och
när det gäller just varför mätningarna inte funkar, så det borde ju ändå ha fångats upp i mätningarna. Alltså det är ju ganska tydligt så att opinionsmätningarna slog helt fel. Mm. Det var väldigt tydligt att valslagningsmarknaderna, och där har ju de kommit med förklaringen efteråt att de som hade pengar var för, det var de som kunde satsa på marknaderna. Men det gör ju i sådana fall att både opinionsmätningar och valslagning i framtiden måste justeras för att det faktiskt inte är någon vidare sanning. Och jag kan titta på svenska mätningar. Ni ser ju de här mätningarna som kommer nu varje vecka. De är ju väldigt stora fluktuationer. Alltså det skiljer jättemycket. Är det sannolikt att svenska folket funderar och byter åsikt om allting från vecka till vecka? Nej, det är naturligtvis inte. Utan det är de här mätningarna som är faktiskt ganska dåliga.
Ja, och dessutom ser här inte den första gången det är ett val eller en omröstning där de har visat fel. Utan det är ju, Storbritannien har ju flera gånger varit med om att det är fel hela tiden i mätningarna. Så att bara det
Sverige har ju varit precis, helt åt skogen.
Och, det säger ju en del om att man kanske ibland, om man ska göra en analys, inte endast kan gå på det där, utan man måste också gå på vad är det för någonting som påverkar i samhället just nu, just det här med utanförskap och så vidare.
Men är det bra det här att ha folkomröstningar om sådana här känsliga frågor? Känsliga, men sådana här komplicerade
alltså jag börjar ju undra om man överhuvudtaget kan ha folkomröstningar om någonting. För att alltså, den här kampanjen, speciellt att se den här kampanjen på plats, var fruktansvärt obehagligt. För att ingenting handlade om sakfrågan, utan allting handlade om invandring. Och den här bilden av EU som användes i kampanjen, den har ju piskats upp under många år av den brittiska liksom, den här extrema högertabloiderna. Men det är ju som en sagoberättelse. Det har ju liksom ingenting med verkligheten att göra. Och det är klart att kampanjer, i USA så pratar man om det här med post-truth politics, alltså faktafri politik. Och här är verkligen liksom, den som målar upp bäst berättelse vinner. Och det gör mig väldigt orolig när det blir så polariserat och digitalt som det blir en folkomröstning. Det finns liksom ett antingen eller. Och jag tycker man kan se samma sak i amerikanska presidentvalet lite grann. Att det håller på liksom och fullkomligt spårar ur samtalet. Liksom.
Sen kan man väl säga om själva frågeställningen, och det har ju blivit väldigt uppenbart den här veckan, att den var ju... Den presenterades för väljarna utifrån helt liksom lögnaktiga premisser. Så att frågan nu som både EU och brittiska politiker brottas med, som vi har pratat mycket om på redaktionen den här veckan, det är ju vad fan var det folk röstade om egentligen? Eller vad trodde folk att de röstade om? Och vad av detta är överhuvudtaget möjligt att ens komma i närheten av i nu en förhandling gentemot EU? Alltså de här politikerna har ju gett väljarna bilden av att Storbritannien har ett förhandlingsläge som gör att de kan vara kvar i den inre marknaden när det gäller varor och tjänster, men kan stå utanför när det gäller människor. Mm. Och det alternativet finns ju inte. Så att vad fan var det de röstade om? Och det enda man kan säga med stor säkerhet är att väldigt många människor på ett eller annat sätt kommer bli extremt besvikna.
Men Ulrika, vi var inne på Boris Johnson och David Camerons ledarskap. Vad tror du kommer hända med ditt parti i Storbritannien?
Mitt parti!
Tories. Mitt systerparti!
Mitt systerparti. Nej, men det är ju väldigt, väldigt tragiskt att det, sen 70-80-talet har man inte rätt ut den här liksom, EU-diskussionen i Tories. Och det är klart att... Det är också tragiskt att en maktkamp mellan ett antal olika personer. Du har liksom de här Ian Duncan Smith EU-negativa gubbarna. Nej, men vänta nu. De riskerade ju att gå till UKIP. Så att jag vet inte riktigt om det var så att Boris tog nej-sidan. Han hade ju två stycken. I alla fall vad jag läst oss till. Jag har ju inte träffat de här människorna.
Det är dina bästa partivänner.
Även om det är mitt systerparti så har jag ju inte träffat dem och pratat med dem. Men det är klart han satt ju och valde där, och det är klart att hade Boris gått på sin Remain-sidan, då hade det ju varit Ian Duncan Smith-gubbarna som hade varit Tories Brexit-falang. Och hade han inte tagit den, då hade de ju tappat dem till UKIP. Så att det kan ju vara en orsak varför han tog den där sidan.
Nej men gud vad du är snäll. Alltså, ursäkta,
men jag är inte dugg snäll.
Nej men alltså, vad är det här? Vi måste ändå titta på vad är det här för pajsare? Hur kan det vara?
Men det sa jag ju precis. Det är väldigt tragiskt att ett bråk internt i Tories.
Men du försöker ändå
hitta politisk
logik.
Nästan som om det är jag som ligger bakom alltihopa nu.
Upprörd. Alltså
det kan du få
men
vara.
Inte på dig Ulrika. Men
vad skönt.
Det är ju helt sinnessjukt när man funderar över alltså hur kan man i toppolitiken i ett så här stort land alltså, agera på det här extremt ansvarslösa sätt. Det är ju för mig helt otroligt. Och ju mer med detaljer man läser nu också om de här liksom knivarna i ryggen på, mellan Michael Gove och Boris Johnson, som hade liksom en gemensam idé, en gemensam allians, och sen så fullständigt bedrar varandra och liksom hugger varandra i ryggen. Och,
det säger väl lite grann om hur illa det är i,
ja,
det
men
partiet.
Exakt, det är ju helt
och det
sjukt.
Säger en del då, ja men så är det ju. Ja. Det vi är väl alla överens om här.
Ja, såklart.
Men, och därför måste man ju tidigt i ett parti, nu har de har ju inte lyckats. Ja, det är ju ofta det politiker är tyvärr.
Har ni sett den här riktiga originalserien till House of Cards?
Ja, men det är ju den.
Det här är precis House, den handlar ju om Tories egentligen, den riktiga House of Cards.
Vilket också är en väldigt bra serie och mycket, mycket bättre än den brittiska. Eller den amerikanska menar
jag. Jag tror man säger Go.
Men jag tycker att man kan ju dra detta till liksom vilket parti som helst. När det börjar bli falangstrider, när det handlar mer om makt och position, inte att förändra och förbättra, då kommer det bli väldigt infekterat. Och ju längre tiden går, om ingen styr upp som ledare, styr upp de här problemen.
Som Jeremy Corbyn, som vi ska återkomma till.
Ja, det ska vi göra. Absolut, men om man inte gör det, då kan det till slut bli så illa att ett parti kan ett inre liv i ett parti kan gå ut över ett helt kontinent.
Men om jag kan komma tillbaka till en sak bara. För det är också så att själva formen folkomröstning i det här fallet har gjort något annat med det brittiska samtalet än vad förra valet gjorde, som bara var 2 år sedan. Och där är ju liksom, tror jag, det bärande elementet är att varje folkomröstning i Europa framöver kommer att bli den här mixen av invandring å ena sidan och å andra sidan folket mot eliten. Mm. Och det kommer att gälla oavsett vilket land och oavsett egentligen vad du folkomröstar om. Och det innebär att vi måste nog faktiskt prata lite om egentligen det här, på något sätt, den här idealbilden som finns med att folkomröstningar alltid skulle vara bättre än parlamentsval. Mm. Det är ju inte riktigt, det stämmer ju inte om vi tittar på den här kampanjen och tittar på hur det här har liksom sett
sen
ut.
Har ju också ledare för olika politiska partier, oavsett vilket politiskt parti, ett ansvar att se till att människor inte kommer fram och håller på med bara listor, makt och position, och börjar bli helt galna och maktgalna. Mm. Och det spelar egentligen ingen roll, som sagt, vilket parti vi pratar om, utan det finns ett ansvar i att vara ledare för ett politiskt parti, att inte folk blir tokiga och håller på med maktstridigheter och leker röda vita rosen. Det kan man nämligen göra ute i skogen själv på landet.
Nej, men man blir ju inte förvånad över att folk liksom vänder sig emot etablissemanget och Westminster. Alltså, jag känner ju själv, älskar ju politik, tycker det, vad är det Göran Persson sa, det är liksom det finaste, mest högsta kronan på den mänskliga civilisationen. Ja, någonting och så. Jag kommer inte ihåg vad det var. Men när jag läser skildringarna av det här, det är ju så att man vill ta fram sin högaffel själv liksom, och börja ställa sig och vråla. För att man blir helt vansinnig.
Men det är därför man ska säga till tidigt när man ser tendenser i partier direkt, att det är liksom det som kommer fram i folk som endast blir liksom politiskt engagerade för att få ett jobb. Då har det gått fel.
Det är Thatchers fel till slut. Hon tog inte tag i det.
Nej, men hon tog inte tag i det i tid. Så men
David
är det
Cameron, efter att David Cameron har splittrat partiet nu, så hoppade han ju av det första han gjorde. Så att det var ju liksom, nu är det ju
lekstugan. Och när han är borta så vill jag veta, Ulrika, det här är ju ditt systerparti, ditt älskade systerparti.
Åh, vad rolig du är.
Vem håller du på av de som är kvar?
Ingen.
Ingen?
Nej, för jag känner dem inte tillräckligt väl. Boris verkar tokig, även om jag tycker att det är fascinerande att människor har liksom gått på honom. Han är oerhört populär när han var Londons borgmästare.
Theresa May vill avskaffa mänskliga rättigheter och Michael
Gove. Jag har inte läst på om henne, så att jag vet inte om det du säger är sant.
Men
de har ju Stephen Crabb.
Men jag är hemskt ledsen att säga att i mitt systerparti så vill jag bara, det vet jag inte, så långt behöver vi faktiskt inte gå, Daniel.
Alltså det är faktiskt så att Tories har faktiskt lämnat den allians i EU som Moderaterna tillhör, och tillsammans med ganska EU-kritiska stollar från Tjeckien bland annat bildat en annan grupp. Det är faktiskt inte ens Ulrika Schenströms syster. De tog sitt pickuparti och drog.
Nej, det här är roligt fram tills vi börjar prata om...
Nu ska vi prata om ert systerparti.
Ditt.
Nej, jag är
i det här fallet är det ditt parti.
Jag är miljöpartist. Hur mår Labour egentligen?
Men alltså, nu vill jag säga så här, man vill bara gråta när man tänker på, här har vi då ett läge där Torypartiet har
totalt haveri,
har förstört, dragit ner landet i en djup ekonomisk kris som kommer att ta liksom en generation att hämta sig från. Den största liksom politiska kollapsen på generationer. Och vad gör Labourpartiet? Tar de chansen? Kliver de fram? Tar ansvar för landet? Nej, det gör de inte. Utan de drar ner sig själva i något jävla totalt politiskt skithål, ursäkta. Mitt språk, jag vet inte vad som har hänt.
Berätta, Anders, du som är så berest och varit i London så mycket.
Ja, varför
vad håller
Anders?
De på med?
Vad håller
ja,
de på med, Anders?
Vad var det som hände?
Ska vi ha öppna medlemsomröstningar om partiordföranden också i Sverige?
Ja, precis. Det är nästa fråga efter folkomröstningar. Ska vi ha partidemokrati? Det verkar inte heller funka.
Men mycket checks and balances som behövs på olika ställen.
Det verkar inte funka överhuvudtaget. Uh-huh. Nej, men, alltså, problemet i Labour kom ju inte nu. Utan det problemet fanns ju egentligen i och med att man valde Jeremy Corbyn som ju inte egentligen, alltså det är ju så att brittiska Labour är ju en koalition som är mycket bredare än den svenska socialdemokratin. Den inkluderar ju liksom egentligen från vänsterpartister till högersossar liksom.
Det var någon som sa att det var som att Per Garton skulle bli partiledare för
Ja, jag skulle säga att det är nog inte, ja, fast här pratar vi om en person som ju ingår i det som kallas för the hard left, alltså den hårda vänstern. Mm. Och det är ju en ytterkant, hade ju varit en ytterkant i Sverige.
Som Conny hade blivit.
Nej, men det är en ytterkant även i Vänsterpartiet i Sverige. Det är personer som hade tillhört liksom ytterfalangen där. Men när det hände så var det ju massa organisationer utanför partiet som gick in i partiet som medlemmar. Och det var ju de här organisationerna Stop the War som bildades mot Irakkriget. Det var Campaign for Nuclear Disarmament med en gammal fredsrörelse och sådär. Alla de röstar ju på Jeremy Corbyn. De är ju kvar. De har ju bildat en falang som heter Momentum nu som driver liksom den här debatten för Corbyn.
Det här är väl alla vänsterpartier vill ha. Nej. Nya engagerade medlemmar, knyta an till unga generationer,
och det här har hänt i Labour.
Det här har hänt
i Labour förut. Att liksom grupper utifrån, från andra delar av samhället, tar sig in i partiet och försöker ta över det. Så det är ingenting nytt. Men det nya som hade hänt nu då, det var att man införde ett valsystem som gjorde att en man, en röst. Vilket innebär att alla medlemmar har en röst. Så när man fördubblade medlemsantalet så kunde alla rösta in Corbyn som ledare. Men i parlamentsgruppen så är då den absoluta majoriteten mot honom. Ute i landet, alltså i själva partiorganisationen, så har ju traditionellt eller historiskt då alla varit emot honom nästan. Så att här har man ju då ett jätteproblem där medlemmarna står mot ledningen. Och efter en brexitomröstning som handlar om folket mot eliten så får man nu precis samma dynamik i Labour med liksom medlemmarna mot ledningen. Och där, jag skulle säga att problemet är olösligt. Därför att de här parlamentsledamöterna, de är livrädda för att i höst när Tory valt en ny partiledare, då kommer man att utlysa ett nytt val. Om de går till val under ledning av Jeremy Corbyn kommer de att förlora sin plats. Så de ser det här som sista chansen att sitta kvar i parlamentet överhuvudtaget.
Alltså sin egen plats.
Ja, och partiets plats som andra parti i Storbritannien. I Skottland, vet ni, så har ju Labour blivit tredje parti nu under Jeremy Corbyns ledning i förra valet. Så att grejen är liksom här att för dem är det helt existentiellt. De måste få en partiledning som kan vinna val för att få sitta kvar. Å andra sidan, Jeremy Corbyn, han tycker att han leder någon form av större projekt. En ny form av politik pratar han om. Där han, medlemmarna ska då influera.
Han bryr sig inte så mycket om nästa val. Alltså, han har väl ett längre perspektiv. Tänker han ska bygga folkrörelse.
Ska han komma till Almedalen förresten?
Nej, han ställde in.
Nej,
men alltså.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Grejen är att de här två bilderna av vad som är ett parti, om ett parti är liksom medlemmarna och det ska liksom vara kampanjer ute bland människor, man ska bygga socialismens kampenhet underifrån så att säga, det är en syn på socialdemokrati som alltid har funnits. I Sverige är det kanske mer Vänsterpartiet eller något sånt vi förknippar den med. Medan däremot det parlamentariska, det organisatoriska, det här strukturerade, det är en annan syn på socialdemokrati som också alltid har funnits. Och just nu så är de här två i konflikt med varandra.
Men
och det är
liksom ska vara lite
100 års krafter här som bråkar med varandra.
Advokater, så många säger ju att såklart att Corbyn har stöd av medlemmarna, men tittar man på opinionsmätningar så ligger ju Labour jämnt med Tories. Så att det har ju liksom inte varit någon kollaps i opinionsstöd under Corbyn heller.
Det här är också en sån här, det pågår väldigt många sån här spin just nu. Det finns en enda sak vi kan titta på.
Det är det du ägnar åt nu, Daniel. Spin, vem har du köpt av?
Nej, men det här är massa sådana, det pågår mängder av spin om de här frågorna just nu som är. Och det är därför jag tror man måste erkänna att båda de här sidorna har en poäng. Mm. Om man ska liksom göra en seriös analys av det. Och då är det så att det finns två faktiska tillfällen när Jeremy Corbyn har mött väljarna. Och det är det här som liksom oroar partimedlemmarna och som också oroar de valda. Det ena var lokalvalet i maj. Där fick Labour 31%. Och det måste jämföras med förra partiledaren, Ed Miliband, som fick 38% i lokalvalet. Han gick sedan vidare och förlorade det allmänna valet, så det sjöng om det. Det vill säga, förlorar man när man har 38% i lokalvalet, så är sannolikheten att man vinner när man fick 31% i lokalvalet i princip obefintlig. Dessutom förlorade Jeremy Corbyn Skottland. De är inte andra parti längre. Så man kan säga att Ed Miliband förlorade platsen som första parti i Skottland. Nu förlorade Jeremy Corbyn platsen som andra parti i Skottland. Så att rent matematiskt så måste Jeremy Corbyn nästa val vinna de valkretsar i England som Tony Blair inte lyckades vinna från Tories.
Men oavsett vad så kan man ju säga att det är totalt haveri överallt i Storbritannien.
Mm. Så är det.
Så
men,
är det.
Men nu gör du något konstigt.
Förlåt.
Fast problemet är ju mycket djupare. Därför att det är också så att vad jag tror man missar i den här debatten, det är att det finns en likhet mellan Labours problem och S-problem i Sverige. Och det är att det är den här vita arbetarklassen som man har förlorat. Och den förlorade redan Ed Miliband. Och den förlorar nu Jeremy Corbyn i ännu högre utsträckning. Och då visar det sig liksom att den här koalitionen som har varit Labour mellan liksom progressiv medelklass, minoriteter, vita arbetarklass, den har spruckit på invandringsfrågan. Och den spricker ju också i Sverige. Så det finns ett generellt problem här för socialdemokratin i hela Europa som nu blir så polariserat i Storbritannien och som blir liksom den här smällen.
Men jag vill också lyfta ett annat perspektiv på det här som knyter an till det Anders precis sa. Och jag tror ju, om man tittar på den här omröstningen vad den handlade om, så handlade det om migration. Liksom på pappret så var det ju om EU-medlemskapet. Men jag tror att man måste sätta in den här frågan i det större perspektivet kring liksom det politiska projekt som vi har liksom levt med i Europa de senaste decennierna, som handlar om öppenhet, som handlar om mer öppenhet, som att EU-utvidgning, ökad handel, globalisering, det är liksom stora samhällsförändringar i botten. Och vad som har hänt är ju att stora delar av stora väljargrupper, breda grupper, känner inte uppenbarligen att de är med i det här projektet, att de har en plats, att de gynnas av det relativt andra grupper. Och det ser man ju tydligt i röstningsmönstret i det här valet, att det är människor med lägre utbildning och lägre inkomster som röstar nej till fortsatt EU-medlemskap. Ja. Och man måste inse att liksom, den som är för öppenhet, öppna gränser, ökad handel och är vänster, då måste man också ha en idé om hur de här vinsterna av det här projektet, både ekonomiskt men också kanske socialt och kulturellt och vad det nu kan vara, liksom sprids lite jämnare. Och hur fan det här projektet blir inkluderande, för det är inte det idag. Det är eliten som har tjänat på det i ganska stor utsträckning. Och det måste man nog liksom börja prata om på ett mycket mer tydligt sätt. Det är en jobbig diskussion, ska jag säga.
Kommer det att komma till Sverige, EU-diskussion?
Jag tror att det kommer att komma en EU-diskussion. Och då hoppas jag att framförallt två partier åtminstone tar ansvar för att inte låta den totalt skena iväg åt helvete. Vilket vi har ju pratat om i den här podden tidigare, vem som skulle kunna gynnas av den och sådär. Och det är ju Sverigedemokraterna som liksom vill ha en omröstning. Och han har ju redan börjat diskutera det här, så jag hoppas verkligen att inte Almedalsveckan kommer att liksom gynna just Jimmy och hans diskussion.
Men jag tror också att vi får en EU-diskussion, men jag tror att det inte alls faktiskt finns samma grogrund i Sverige. Och jag är ju liksom fundamentalist eller marxist också i de här frågorna. Och det är också för att vi har en annan struktur på ekonomin och vi är ett mycket mer jämställt och inkluderande land. Så jag tror inte att liksom den här, jag tror absolut att diskussionen kan komma igång och den kan få visst stöd och vad vet jag, 15-20 eller 30-40% eller något sånt där. Men jag tror inte att det skulle kunna gå så långt som i Storbritannien, därför att den klasspolitik som har förts där, det klassamhälle som är ändå liksom stenhårda klassamhälle som är i botten av liksom hela tiden i Storbritannien, det finns inte på samma sätt här.
En skillnad.
Jag tror inte att det går att piska upp riktigt de här stämningarna. Och också om vi pratar om medias roll och sådana där saker, så är det ett annat läge.
Men det är mycket ansvar här.
Ja, det är väldigt, jag håller verkligen med Ulrika. Men jag vill bara säga att man behöver inte vara förutsättningarna i Sverige i alla fall fundamentalt annorlunda på ett bra sätt.
Visst. Vår kollega Ingvar Persson sa det i morse, och det tycker jag är en ganska intressant poäng om man skulle se det från ett högerperspektiv. Så har ju väl EU alltid varit ett sätt att åtminstone man kan bräcka den socialdemokratiska hegemonin i Sverige. Medan det är liksom från ett brittiskt perspektiv är ju ett hot mot den mera liksom borgerliga konservativa hegemonin som har varit där. Att det liksom är
inte, hur det tolkas.
Ja, en liten annan dynamik i Sverige jämfört med i Storbritannien.
Men där är ju också frågan om, som, alltså det brittiska EU-motstånd kommer ju i allt väsentligt från höger. Det finns ju vänsterröster självklart, men det, i allt väsentligt så är det ju högerväljare. Det är UKIPs väljare och det är konservativa väljare som röstade Storbritannien ut ur EU. Eller majoriteten av dem är det. I Sverige så har EU-motståndet historiskt varit en vänsterfråga. Och där tror jag ju att det finns någonting, och det kanske strider mot det jag sa förut, men det finns någonting viktigt i att Vänsterpartiet ändå har kvar en EU-kritik. Därför att det vore livsfarligt att man låter Sverigedemokraterna vara de enda som driver EU-kritik i Sverige. Därför att det finns en massa problem med EU. Och det innebär att då, liksom för att hantera de frågorna så måste man kunna ha liksom en seriös diskussion om det där. Som inte handlar om folket mot eliten och inte handlar om invandring.
Jag tycker också det är viktigt att säga, det finns liksom inget lagbundet i att liksom arbetarklassvälja, eller man ska säga, ska rösta mot öppenhet. Om du tittar på de skotska väljarna så röstade man, det är en fattig del av Storbritannien, så röstade man för fortsatt EU-medlemskap. Men där har du en annan politisk situation där du känner dig representerad av av de här skotska nationalisterna, men som ju också i ganska stor utsträckning är ett socialdemokratiskt projekt i den meningen att man har en idé om fördelning av välstånd och så vidare. Så att det går ju såklart, och, jag menar, och det här är ju också berättelsen om Sverige, att man har fått med sig människor på öppenhet därför att man kan sälja in idén om att tryggheten finns liksom i, ja, den är garanterad ändå och alla får liksom en del av det här välståndet som genereras. Men den idén är tyvärr borta idag i Europa.
Apropå öppenhet, Almedalen, eller? Ska vi ta lite Almedalen? Det är nästa vecka. Är ni peppade? Du var jättepeppad.
Jag är superpepp. Jag tycker att det är så töntigt med alla som gnäller på det är så tråkigt i Almedalen.
Det har du aldrig gjort.
Det har jag gjort många år. Och nu har jag tröttnat på mig själv, på mitt eget gnäll.
Så ja, jag är en sån där dålig.
Jag har bytt helt.
Jag tycker att här får man på behöva semester.
Jo, men här får man liksom på betald arbetstid åka och prata politik i en av Sveriges vackraste miljöer och lyssna på politiska tal. Pratar politik i flera dagar. Med fantastiska sant. Personer som Ulrika Schenström.
Det är sant, men jag är nog lite semestermood faktiskt.
Almedalspepp är det nya punk.
Nya punk.
Vem kommer vinna då? Du hoppades inte Jimmy, men vem kommer liksom gå segrande ur veckan?
Det är svårt att säga. Den som tar ansvar för att inte debatten går fel och tar ansvar för att föra saker och ting framåt som handlar om innehåll i politiken.
Tror ni att det kommer bli en diskussion? Jag läste Liberala ungdomsförbundet har en debattartikel idag i DN.
Ja, intressant.
Om att man måste göra sig av med Moderaterna, eller man måste ändra dynamiken på något sätt i alliansen. Att det måste få en mer tydlig liberal tyngdpunkt i det politiska projektet.
Jag har faktiskt inte läst den.
Nej, men det är i alla fall det. Moderaterna har blivit för konservativa, upplever han då.
Hej då till blockpolitiken.
Ja, precis. Tror ni att finns det något i det där?
Ja, det gör det. Alltså, det är ganska såklart att det finns ju någon form av projekt nu som ligger liksom kloss i kloss nu. Anna Kinberg Batras omgörning av Moderaterna, Ebba Busch Thors, vad det nu är i KD med 2,8%, och Sverigedemokraternas kultur socialkonservatism. Alltså det är klart att det där är en form av struktur som liberaler i form av liksom centerpartister och folkpartister.
Vissa delar av Centerpartiet.
Ja, delar av, har ohyggligt svårt att förhålla sig till. Och det är klart att fortsätter Anna Kinberg Batra fara iväg in i det där hållet, så är det klart att då tror inte jag att alliansen, då finns den säkert på pappret, men jag tror det kommer få jättestora problem att hitta som gemensamma
så
linjer.
Så är det, och sen är det inte bara den biten, utan alliansens problem är ju naturligtvis också att det är flera generationer sedan som man överhuvudtaget kom samman. Och det är precis som i alla andra äktenskap och relationer, att man kanske inte minns varför man är där tillsammans. Så är det ju. Och en sån typ av relation som alliansen är går liksom inte att, den går inte att hantera och föra framåt på ett, man måste verkligen jobba på det hela tiden, och det är inte bara på politiken utan också på hur man förhandlar, hur man är en god kamrat, hur man liksom, det är mänskliga relationer man pratar om. Och då blir det oftast så att om man inte när den där typen av relation, så börjar man missförstå varandra och så börjar man gå åt olika håll. Så att jag håller med dig helt och hållet, men det handlar också om den här andra dimensionen.
Sen finns ju också ett politiskt, rent politiskt, alltså tittar man på de stora uppgörelserna som har skett den här mandatperioden, att man tittar på alltså försvarsuppgörelsen, energiuppgörelsen och sådär. Det
jag
har ju varit väldigt svårt
för...
att få alliansen att vara ihop i dem. Det
jag
har
vill
inte gått.
Slå ett litet slag för uppgörelsen om överskottsmålet och finanspolitiska ramverket som kom igår. Det tyckte jag var roligt och glädjande.
Men i de här överenskommelsen som du nämnde så var det ju folkpartisterna, Anders Lindberg, så var det ju folkpartisterna som inte ville vara med.
Ja, alltså för om du tittar på liksom migrationsöverenskommelsen, försvarsöverenskommelsen och nu energiöverenskommelsen, så har de helt olika dynamik. Men det är väldigt uppenbart att den stora konfliktlinjen väldigt ofta handlar inom alliansen i en massa frågor snarare än mellan blocken. Och det har ju också med att Vänsterpartiet får ju också iväg in i dimman i olika frågor. Så det är inte bara liksom...
Det är inte bara, för att MP inte har någon ryggrad och själ längre.
Nej, jag tror att det handlar om att när nya frågor kommer upp, när politiken förändras, då kommer partierna så att säga också tvingas
och sen
förändras.
Och sen är det ju också så här, ska man ju komma ihåg att när en allians har funnits över 10 år, och om vi tittar tillbaka på historien, när jag växte upp i Moderaterna, så ska man komma ihåg att vi var ju aldrig sams med de andra borgerliga partierna. Utan vi tyckte ju hyfsat illa om varandra faktiskt. Man fick ju tidigt lära sig att man aldrig kunde lita på en folkpartist. Centerpartiet var några galningar som egentligen bara kommer göra upp med S någon gång. Och KD var någon märklig sekt. Och det där var ju den
inget har ju
det
hänt var ju så, egentligen som det.
Och det där var ju en sån uppfattning, liksom, det var ju så man växte upp, och det där kan man ju skratta väldigt mycket åt, men jag tycker det är väldigt viktigt att komma ihåg att det var så en gång i tiden. Sen så kom då 4 personer samman, och det hade ju aldrig blivit en allians om det inte var de 4. För att de passade ihop, de förstod varandra.
De hade också
en tydlig gemensam fiende, men de hade också en typ av psykologi mellan dem, att man faktiskt fick ge och ta, och det var inte så att alla var lyckliga hela tiden, men det var ingen som var olycklig, om man ska vara riktigt ärlig. Och det där tror jag att man, om man ska behålla en sån typ av känsla mellan 4 partier, så måste man jobba på den relationen hela tiden. Och många av dem som kanske inte tyckte att det var så smart att göra alliansen redan från början, för sådana finns det ju, och så börjar de backa, så står de i partierna och surar. De kommer ju snarare fram nu.
Och de här och hjälper har till, ju lämnat.
Och hjälper ju till med liksom de partiledare som är idag. Att liksom, du kan inte lita på dem, du kan inte göra det här. Och det där är ju ett ansvar som faktiskt, om jag ska vara ärlig, Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson, Göran Hägglund och Lars Leijonborg har haft hela tiden ett ansvar att föra över den typen av... föra över den känslan till nya generationer.
Men där är
det är ju
också...
samma sak som när du sitter i regeringsställning, att man aldrig får glömma bort partiet. Att man tror att partiet är regeringsställning.
Men är inte det där också liksom en dynamisk, alltså mer långsiktig dynamisk fråga om liksom blockpolitiken? Att den är ganska konstig egentligen. Och ju mer liksom Sverige internationaliseras och blir mer likt andra länder, ju konstigare blir det att vi har liksom en blockpolitik som ser ut som den gör. Så att, den logiska fortsättningen av allt det här, det vore ju någon form av mittenregering.
Men orsaken till varför det också, sen är det ju så här att varje gång som det någon gång under 65 och 74 år som Socialdemokraterna ledde landet, så kom det någon stackars liten borgerlig regering in, och det här är orsaken till alliansen.
Absolut.
De kom in, de började förhandla, sen avgick alla som var ordningen återställd, och sossarna var tillbaka.
Men visst, men alliansen bildades ju i ett läge när att bygga ihop de här 4 partierna var ett sätt att skaffa en stabil majoritet i riksdagen. Ja. En majoritet i riksdagen. Och den drivkraften finns ju inte längre, eftersom vi har Sverigedemokraterna. Och det är ju det här som hela tiden, alltså det här upphör aldrig att förvåna mig. Vi pratar hela tiden om politik som om att det vore 2006. Men vi har en tredje kraft i svensk politik.
Ja,
eller,
absolut, ja, det är ingen som har sagt
nej,
det.
Men, och då måste vi liksom också, partierna måste börja förhålla sig till det någon gång, annars kommer liksom ingenting bli gjort i det här.
Kommer det ske under Almedalsveckan?
Jag vet inte, men det börjar ju komma dem, och jag tror att den här debattartikeln från Liberala ungdomsförbundet är ju ett tecken på det, självklart. Och är det någon kraft som ska liksom mäla ut sig ur alliansen, så är det väl folk, eller Liberalerna, eller vad de heter, Liberalerna.
Men svaret på frågan om vem som vinner är väl, om man ska vara, jag har varit i Almedalen ganska många gånger nu, det är väl typ 15 eller något.
Fast det här har jag sagt länge, de gör ju aldrig det.
Men det intressanta är väl att det är nästan aldrig någon som vinner Almedalen. Men det är däremot nästan alltid någon som förlorar Almedalen.
Så det
är ofta roligare att peka ut förlorare. Och skulle jag gissa på en förlorare i Almedalen, så är det Kristdemokraterna. Därför att de har just nu hamnat i läget där både Moderaterna klämmer dem från ena hållet, Sverigedemokraterna klämmer dem från andra hållet, Och de har liksom ingen egen fråga längre.
Nej, men de trodde att de skulle vara en, så här, en konservativ röst som stack ut. Och så helt plötsligt så sticker de inte ut överhuvudtaget. Utan de är super mainstream eftersom hela landskapet har förskjutits.
Så de jo, har men det är också det att de hade frågor förr. Alltså förr hade de så här äldreomsorg. Ja, de hade riktiga frågor som var profilfrågor. Mm. Och det hade de fram till valet med en socialminister som partiledare. Men den nya partiledningen har liksom försökt göra liksom ideologi som någonting de ska gå till val på. Och sen så här små symbolsaker. Så om de ska vinna så måste de hitta tillbaka till en sakfråga som någon bryr sig om. Annars så tror jag att, om jag ska liksom utse en förlorare, så tror jag att hon går in i veckan med 2,8% så här folköl. Hon kan mycket väl gå ur veckan med 2% och vara mindre än Fi.
Och jag kan hålla med om det, men det finns ju inte något parti riktigt som har levererat någon sakfråga som är riktigt, riktigt relevant och genomarbetad, om jag ska vara ärlig. Det är fortfarande så att många partier, jag anklagar dem alla, taktiserar för mycket och inte levererar någon väldigt stor bra strategi för de här närmaste 2 åren överhuvudtaget ska bedrivas.
Alltså väljarna tycker nog, verkar nog, om man tittar på mätningar och sådär, de verkar nog tycka att både Socialdemokraterna och Moderaterna levererar svar på de frågor de ställer. Om man tittar på liksom hur mätningarna ser ut.
Ja, men jag struntar i mätningarna. Jag
Precis.
Säger vad jag tycker.
Det är mycket spin. Okay. Mätningar. Jag tycker att det får vara slut här nu. Jag pratar på så länge. Det här kan vara, ska jag säga, om ni inte gör någonting i Almedalen, den sista podden som Karin Pettersson är med i på över ett år.
Åh herregud, jag kanske kan få vara med på länk från USA någon gång.
Kanske.
Det blir kul.
Om presidentvalet.
Mm.
Precis, för du ska ju flytta till USA ett år.
Ja, det ska jag.
Nämnt tidigare, men
ja.
Så är det.
Ja.
Så tack,
jag kommer tillbaka.
För allt du har gjort för den här podden.
Tack själv, Daniel. Ja. Tack för de... Fina orden.
Och med det ses vi i juni 2017.
Ja, då är det bara ett år kvar till valet. Då blir det frejdigt. Men vi tre andra, vi ses väl någon annan gång.
Det gör vi nog.
Tack för idag. Slut för idag.
Hej då!
Hej då! Åsiktskorridor.